Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är ingen mindre än Jonathan Unge. Det är tredje gången Jonathan är med i Dekonstruktiv kritik, men första gången det faktiskt sänds. Jonathan Unge har på senaste tiden gått från folkskygg till folkkär och samtalet kommer handla om strategisk inkompetens, humor och allvar. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik. Du är en hjälte. Oavsett om du stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Min affärsmodell är att jag gör och publicerar saker och du donerar pengar om du tycker att jag gör saker som är bra. Så tack till dig som stöder mig. Du är en kapitalistisk hjälte. Tack också till dig som köpt ett exemplar av Det här är en svensk tiger. Boken har nu sålt 5000 exemplar. Trots att den bara säljs på min hemsida aronflam.com, vilket är fantastiskt. Tredje upplagan är på gång och genomgår en mindre men långsam redigering inför nyutgivningen och nu har också ljudboken kommit ut. Första kapitlet har släppts som smakprov för den nyfikne. Det kan bli så att jag släpper något av mina favoritkapitel också längre fram. Provkapitlet är bara 8 minuter långt så det är perfekt att skicka som smakprov till den där personen som du tycker verkligen borde lyssna på Det här är en svensk tiger. Kanske för att personen inte gillar att läsa, inte har tid eller till och med gillar att lyssna på böcker. Länk till både ljudversionen, provkapitlet och pappersboken finns i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com. Tillsammans med häftiga t-shirts, hoodies och muggar. Ett nytt lass har just kommit in i lager eftersom jag och Merch World, som jag hade ett samarbete med tidigare, gått skilda vägar. Nu är samarbetet med förlaget Samistad som har gett ut Det här är en svensk tiger. Så har du problem med t-shirts, muggar eller Det här är en svensk tiger får du gärna mejla till info@samistadpublishing.se. Jag och ledarsidornas Johan Westerholm kommer också att åka ut i landet för att tala om våra respektive böcker samt sälja några och signera både åt dig som köper på plats och åt dig som redan köpt ett exemplar eller 7. 3 datum är redan satta. Vi kommer till Borgarbracka bar på Pitchers i Eskilstuna onsdagen den 11 mars. Onsdagen den 11 mars i Eskilstuna alltså. Folkets hus i Göteborg som ligger på Olof Palmes plats som av en ödets söta ironi kommer vi till tisdagen den 17 mars. Folkets hus i Göteborg som alltså ligger på Olof Palmes plats. Och till Scandic Svania i Trollhättan onsdagen den 18 mars. Onsdagen den 18 mars till Scandic Svania i Trollhättan alltså. Information med länkar till eventen finns på Facebook och kommer finnas på aronflam.com. Skälet till att det här är tredje gången som Jonathan Unge är med i Dekonstruktiv kritik, men att det här är första avsnitt som sänds, är för att jag känner Jonathan och jag vet att han kan även om han inte vill. Vad jag menar med det är att Jonathan har en oerhört hög lägstanivå. Något som kan vara både en välsignelse och en förbannelse. Välsignelsen är att han knappast behöver anstränga sig för att vara rolig. Han är naturligt rolig, även helt utan förberedelser. Förbannelsen är att välsignelsen gör att han sällan förbereder sig. Jonathan Unge och jag har känt varandra i många år. Vi blev vänner i 20-årsåldern och under det kommande decenniet var vi i princip symbiotiska. Reda och oreda, kaos och ordning, helan till min halva eller om det nu var tvärtom. Jonathan brukar ofta anklaga mig för att ha dragit in honom i komiken. Jag brukar anklaga honom för detsamma. Kanske ligger sanningen någonstans däremellan. I mitt minne var det i alla fall så att vi länge hade försökt att genomföra olika mer eller mindre kreativa projekt ihop. Vi pitchade idéer till tv-format tillsammans. Vi fick ut en presentbok om döden på Norstedts ihop. Den idén kom från mig. Jag var tvungen att dra Jonathan genom processen. I slutändan presterade han väldigt lite, även om det han faktiskt fick ur sig var briljant, som vanligt. Och det var också han som fick in oss på Norstedts. Men processen var utmattande, antagligen för oss båda. Jonathan har enorm prestationsångest och det är svårt att gömma sig om ens skrivpartner bor i samma kvarter och har en nyckel till den etta man bor i. Där fanns ingenstans att gömma sig. För mig var det mer påfrestande att se till att Jonathan fick ihop sina delar än att faktiskt skriva boken. Det kan inte varit helt lätt för Jonathan heller. Mitt skall är värre än mitt bett, men jag kompenserar för det med att skälla konstant. Jag har för mig att det var efter det som jag föreslog att nästa idé skulle vara hans idé. Och det var då som han föreslog stand-up. Men jag kan ha fel. Jonathan minns det annorlunda. Vi anmälde oss hur som helst till en hemsida som påstod sig erbjuda möjligheten att utmana din vän eller arbetskollega på stand-up. Det visade sig vara den svenska stand-up-scenens version av ett amatör-SM som brukade kallas för Bungie Comedy. Det gick väldigt bra för mig. Jag vann. Det gick bra för Jonathan också. Men inte lika bra. Oavsett vad så visste jag alltid att Jonathan skulle bli en stor komiker. Eftersom han var den roliga av oss två. Det sa jag också till honom när han var lite nere för att han inte tyckte att det gick så bra där i början. Skillnaden berodde på att jag var mer disciplinerad. I åratal hade jag plitat ner idéer till små skämt i min anteckningsbok och skrivit om och skrivit om. Jag hade helt enkelt ett försprång redan från start. Att Jonathan förr eller senare skulle komma i kapp och springa om rådde ingen tvekan om. Inte för att han skulle ha bättre kondition eller längre ben, för ingen av oss har någon vidare kondis. Jonathan är dessutom sedan länge reumatiker och jag har numera dubbelt diskbråck och ischias. Men jag talar inte om ett fysiskt maratonlopp här. Jonathan har det som inom stand-up-kulturen, eftersom den kommer från den anglosaxiska världen och därför i stort fortfarande präglas av anglicismer, om inte direkta låneuttryck kallas för funny bones. Eller som vi skulle säga på svenska så är Jonathan rolig i märgen. Jag har inte knäckt Jonathans ryggrad för att få reda på hur rolig den faktiskt är. Men om jag inte har lika mycket komisk talang som Jonathan har jag i alla fall tillräckligt mycket för att känna igen den hos någon annan. Och det var därför jag så förtvivlat gärna ville jobba med honom. Mest för min egen skull såklart, men också för att jag hatar att se att talang försummas, vilket kanske också när jag tänker efter är för min egen skull. Varför Jonathan ville jobba med mig, det vet jag faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte ens om han ville jobba. Inga signaler tydde på det då i alla fall. Nu är det till min stora glädje annorlunda, och inte bara för att det betyder att jag återigen får rätt. Men det får jag, för han är roligast. Hans två humorspecialer är helt fantastiskt och Höftjuck går utmärkt och kan ses på YouTube, passande nog på min kanal, för det är jag som har producerat dem. Så passa gärna på att trycka på subscribe när du ändå är där. Men för att återgå till Jonathan, så går de podcasts han medverkar i utmärkt. Han är med i Della Sport, Della Arte och Della Pappa, och tydligen något som kallas för Della Her Story. Men allting finns länkat till på aronflam.com. Han har fått vara med i en tv-serie, dessvärre på SVT, men i det här landet kan komiker inte vara så noga när det kommer till just humorserier, för det görs inte så många. Och det allmänt älskade På spåret, han har sommarpratat, blivit årets manligaste uppare och ska nu återigen ut på turné med Sämst, Super Epic Megasweet Titans of Comedy, där man dessvärre måste stå ut med både Ahmed Beran och Branislav Pavlovic för att få se Jonathan. Men desto sötare smakar vinet om de första dropparna är ett. Precis som den här inledningen. Jag ger dig Jonathan Unge, tredje gången gilt. Njut.
Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara för tredje gången, Jonathan Unge? Det här är tredje gången gilt.
Tack så mycket.
Hoppas jag i alla fall. För det är mina utgångspunkter för det här samtalet.
Ja.
Det började med att du kom 32 minuter för sent.
Mm.
Jag väckte dig 17 över 10.
Ja.
Du skulle vara här 10.
Ja, var här bara ganska fort efter det.
Du, på fem minuter tog du hit. Det var som att du har liksom bevingade skor.
Ja, taxi.
Och vi har ju spelat in det här avsnittet två gånger tidigare.
Mm.
Varför tror du att första avsnittet inte sändes?
Första avsnittet sändes inte för att du blev sur.
Vad menar du då?
Du var sur för att jag inte läst någon bok, Moses bekännelse eller någonting.
Nej, du skulle läst Moses av monoteismen,
ja,
av Sigmund Freud.
Ja.
För vi skulle diskutera det.
Ja, men sen diskuterade en massa andra saker som var jätteintressant. Varför sände du inte det för?
Nej, men det slutade ju med att jag bara skällde ut dig.
Nej, det gjorde du inte alls, tror jag.
Jo, det gjorde jag.
Har du kvar det?
Ja, någonstans.
Då kan vi lyssna på det sen.
Okej. Ja, all right. Men du hade ju inte läst den.
Jag tror du skällde ut mig i början, men jag tror inte du skällde ut mig på slutet.
Okej, men du hade ju inte läst Moses och monoteismen.
Nej.
Nej, så det blev ju inte ett avsnitt om Moses och monoteismen.
Nej, det blev det inte. Det här måste vara dekonstruktiv kritiks yngre dagar, va? Tidiga dagar.
Ja, exakt. Men varför tror du att det inte sändes, liksom?
Jag vet inte. Jag kanske kom med alldeles mycket hård kritik mot dig som du inte vågade sända.
Är det så?
Jag vet
inte. Är det så du kommer ihåg?
Ja, så kommer jag ihåg det.
Okej.
Är det inte så du kommer ihåg det?
Men
har du lyssnat på det den senaste tiden?
Nej, det var länge sedan jag lyssnade på det. Jag kommer bara ihåg att det inte var roligt och inte var informativt. Men sen så här,
jag tror det kan vara roligt. Det kan kanske så att det inte var informativt. Jag tror det kan ha varit roligt.
Jag är rätt övertygad om att det var roligt. Därför att jag skällde ju faktiskt ut det. Jag minns det i alla fall i början. Och så tänker jag, vad skulle vara roligt med att höra mig skälla ut dig?
Du tror säkert att folk ska tycka kul.
Ja, exakt. För de vet ju inte vad som är roligt.
Nej. Dessutom så, det blir alltid kul att höra bråk, tycker jag.
Det kan vara lite roligt och lite befriande. I alla fall i vår kulturella kontext. Men man får väl inte säga kulturell kontext i det här jävla skitlandet.
Ja, vadå, för bråk är väl nästan allt som konsumeras nu?
Ja, vadå, det är det väl, antar jag. Ja. Paradise Hotel var senast upp på listan. Ja. Men och sen, så spelade vi in ett avsnitt till.
Mm. Mm,
varför sändes inte det?
Det vet inte jag.
Vet du inte det?
Nej, men det är jag som sa att det inte skulle sändas.
Men, nej, det är ju alltid jag. Det är jag som är ansvarig.
Du är ansvarig utgivare.
Exakt. Mm. Så, nej, men det var för att då hade ju jag inte bett dig förbereda dig.
Nej, precis.
Och sen hade jag också tänkt, vad kul det skulle vara om jag också struntade i att förbereda mig.
Det blev inte bra.
Nej, det blev inte bra. Nej. Men jag tror både du och jag kände att det inte blev särskilt bra.
Det blev lite löst.
För min klippare, Marcus Blomgren, han har ju aldrig gått i strid mot mig om någonting egentligen.
Nej.
Utom just förra avsnittet.
Alltså, sände inte.
Han krävde att vi sände.
Han krävde att vi sände.
Ja, han krävde det. Han bara, du känner mig, Aron. Jag tar inte strid för mycket. Jag bara, nej, du har klippt dekonstruktiv kritik i flera år utan att ha några invändningar. Men just här.
Jaha, men varför sände du inte det då?
Nej, men därför att jag tror...
Varför sitter vi här?
Nej, men så här, jag frågade Marcus hur roligt det här avsnittet var. Och han sa, men ungefär 30%.
30% tror jag.
30% tror jag.
Men var det så himla informativt då?
Nej, det var absolut inte informativt. Därför att jag hade ju inte förberett mig.
Nej.
Nej. Så jag visste, jag tänkte att vi bara skulle sitta och typ snacka skit om de två nycklarna jag hade med mig. Det vill säga psykoanalys och humor.
Ja,
men de betade vi av på 5 minuter.
Ja.
Ja. Och sen så blev det bara konstigt. För då visste jag inte riktigt, intervjuar du mig eller jag dig?
Mm.
Och sen när du ställde frågor, då svarade jag komiskt. Men du förväntade dig ett allvarligt svar.
Ja, 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 precis.
Ja, ja. 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 Så jag tror att det blev ju konstigt, kan man säga att det blev.
Ja, ja.
Men framförallt så var det ju bara 30% roligt.
Ja.
Mm. Och det här får mig att tänka
vad,
på...
Vad begär han? 30% roligt, det är väl...
Nej, men det här är ju, ja, men det här är ju min analys av det
ja.
Också, får du tänka.
Ja.
Ja. Och det är ju därför att det är ofta så med dig att det är 30% roligt.
Ja.
Alltså, därför att du har en så hög lägstanivå.
Jaha.
Så om du inte anstränger dig, då blir det 30% roligt.
Jaha.
Och det här har ju också blivit... Och då sa jag till honom att så här, men det här har lite att göra med Jonathans... För det här har vi diskuterat förut, strategiska inkompetens.
Okej. Okay.
Det vet du vad det är.
Ja, det vet jag väl. Det är väldigt, väldigt bra...
Kan du förklara det begreppet?
Ja, men det är att man gör sig själv dum eller inkapabel eller klantig för att slippa att göra någonting.
Exakt.
Alltså som den klassiska mannen som tvättar sin första tvätt, kastar in medvetet en röd strumpa i vittvätten.
Ja.
Kommer ut, visa för tjejen. Kolla.
Allt är rosa.
Vad ska jag göra? Ja. Vill du ha det så här? Är det så här du vill ha det? Alltså,
det vill hon ju inte.
Vi kan ha det så här.
Ja.
Jag bryr mig inte. Men vill du ha det så här?
Ja.
Och då säger hon nej.
Nej, jag tvättar från mig
nu. Jag tvättar nu. Och sen så tar man sitt barn, tappar det på fontanellen.
Ja.
Vill att jag ska vara hemma halva tiden? Jag kan vara det. Jag kan absolut vara det.
Men då blir det så här. Eller hur?
Alltså jag bryr mig inte om ungarna har liksom hjärnskador. Men vill du ha det?
För jag minns när vi var små, Jonathan.
Ja.
Och det var vi ju en gång i tiden.
Ja.
Mm. Då var ju ditt mål i livet att få frisedel från samhället.
Ja, precis. Det kan man ju få genom att få olika diagnoser till exempel.
Det kan man, men varför ville du ha det till
och med? Jag vet inte riktigt. Jag vill inte ha, något ansvar. Jag vill inte någon skulle komma, jag vill inte någon skulle kräva något av mig.
Vad tror du det kommer ifrån?
Min psykoanalytiker sa ju att det var för att jag var besviken på mina föräldrar. Och att jag gjorde mig till ett stort barn för att de skulle tvinga dem att fortsätta ta hand om mig. Som ett straff att de inte hade tagit hand om mig när jag var... liten på det sättet jag behövde. Det var en lång förklaring.
Men det var också din psykoanalytikers förklaring.
Ja, en psykoanalytikers förklaring.
Vad är din förklaring?
Jag tror att det säkert finns en uns av sanning i den lite väl forcerade förklaringen han kom med. Men jag tror att absolut det finns liksom ett... Jag tror att det finns en del bara i min familj att inte vilja växa upp. Och att ha ansvar är en väldigt, väldigt förknippat med att växa upp.
Ja, det är ju att vara vuxen är att ta ansvar.
Ja, precis. Och att liksom lida i det tysta. Vilket vi inte är bra på.
Och nu har du sluppit, eller?
Nej, det har ju inte riktigt.
Vad då?
Det kommer krypande på den. I alla fall. Vuxenhet. Det kan komma krypande på den i form av barn. Till exempel.
Mm.
Det gör att man måste bli vuxen. Mm. I alla fall vissa tider. Och sen så kommer liksom massa saker i livet, tror jag. Som ställer till det. Det kommer med så här, det är väldigt svårt att slippa ansvar helt och hållet. Ett genom barn, men sen bara liksom relationer till människor.
Ja, men du har väl gjort ett rätt bra jobb, är det inte så? Jag tycker mig se att du har lyckats, Jonathan. Du har fått frisedel i någon mån från samhället.
Jag har definitivt större frisedel än vad väldigt många andra har.
Ja.
Bland annat liksom på sättet som jag har, alltså hur jag jobbar.
Ja, hur jobbar du till exempel?
Jag jobbar med komik då. Eller har jag i alla fall så påstår jag det.
Ja, det är många, många svenska så kallade komiker som gör det.
Ja, precis. Och det ger den en väldigt stor frisedel.
Ja. Men du har ju tagit den frisedeln lite längre än de flesta andra komiker.
Mm-hmm.
Men är det inte så?
Jag vet inte.
Nej, men jag vet inte heller om det är så. Därför att igår när jag ringde dig, eller i förrgår, eller du ringde mig. Någon av oss ringde varandra i alla fall. Ja. Så sa ju du att du jobbar mer än vad jag gör.
Ja, just det.
Ja.
Men för det ville det lät som att du tyckte att du jobbar mer än vad jag gör.
Jag brukar nästan förutsätta det. Jag ber om ursäkt för det. Men har det förändrats, menar du?
Ja, det tror jag absolut. Hur mycket jobbar du, tror du?
Jag låg inte och sov klockan 10:17 idag i alla fall.
Nej, det gjorde du inte. Men okej, till exempel. Hur många poddar har du gjort den här veckan?
Den här veckan?
Ja, den här veckan.
En hittills bara.
Som du håller på med nu?
Jag släppte ett provkapitel av ljudboken av det här är svensk tiger nu i morse, precis innan du kom.
Ja.
Men det har jag ju spelat in tidigare. Det var ju bara en inledning och avslutning jag behövde göra. Och det är ju egentligen Marcus som klipper ihop det. Så det har jag gjort. Och sen sitter jag nu och gör det här med dig. Ja.
Okej, okay. Så den här veckan kommer jag ha gjort 2 poddar, 3 gig, 1 pitch.
Okej, okay. Men får jag fråga en sak om de här 2 poddarna, 3 giggen och den här pitchen?
Ja.
Har du förberett dig för någon av dem?
Ja, för alla.
Okej, det där...
Inte för
pitchen. Det där lät som att du kom på dig själv när du sa det högt.
Oh, just det. 3 poddar om man räknar den här podden. Okej, den här podden, ingen förberedelse.
Ingen förberedelse.
Pitchen, ingen förberedelse.
Ingen förberedelse.
Giggen, ska jag förbereda mig?
Men du kommer inte förbereda dig.
Och någon gång har jag förberett mig för dem.
Någon gång har du säkert kommit på det du skulle säga.
Exakt.
I ett socialt sällskap till exempel. Ja, kanske med öl i handen.
Ja, mycket möjligt. Och sen för de andra poddarna. Ja, men så säger jag mellan 2-3 timmar.
Är det så?
Ja.
Du förbereder dig 2-3 timmar.
Ja.
För att inte podda med Kringland och Simon.
Ja.
Inte effektiv tid.
Nej, inte effektiv Men du måste ju förbereda dig. Du måste veta vad du ska prata om.
Ja, men okej. Och hur går det arbetet till?
Arbetet går till att jag öppnar min browser.
Mm.
Och så går in på Sveriges Radio.
Ja.
Deras hemsida. Hittar jag inte någonting där, då ligger jag illa till.
Okej. Okay. Ja. För sist som du var här och vi spelade in podd, då sa du också att du brukade tycka att det var kul med politik, men du gör inte det längre. Du har slutat tycka att det var kul med politik.
Jag tror kanske att jag har sagt det, men jag vet inte hur ärlig jag var med det. Men,
varför det?
Ja, men jag vet inte varför man säger väl saker bara. Men något efter tankesmedjan så har varit som att jag hade fått lite för mycket politik. Och så tycker jag att politik idag, det är liksom lite oerhört polariserat. Så att jag tycker att det är så lite svårt att göra något på. Det var enklare förr när
alla tyckte samma.
När alla tyckte samma, ja. För då kunde man bara driva med det.
Men är det då politik överhuvudtaget när alla tycker samma sak?
Ja, men det är det väl.
Borde det inte finnas lite olika sidor i politik?
Jo, men det fanns det också, bara att det var liksom lite, allt var liksom mer under ytan och såna saker. Alltså det är svårt till exempel att det är lättare att på egentligen att då att driva med Obama när det finns liksom någon form av liksom man kan peka på hyckleri på något sätt liksom, och det finns kanske också, kan man i alla fall förhoppas att det finns någon sorts skam man skulle kunna generera hos antagligen Obama eller de som hejar på Obama genom att påpeka det hyckleriet. Men det blir svårare när till exempel om det är som Trump, där det inte finns samma sort av hyckleri eller där hyckleriet inte är ett problem. Alltså det är svårt att säga, alltså, vad är poängen med att peka ut hyckleri när personen eller personens följeslagare inte bryr sig om att det är hyckleri?
Ja, nej, det är en mycket bra fråga skulle jag då säga. Alltså jag gör ju delvis det jag gör i dekonstruktiv kritik de senaste 2 åren för att jag tycker att politiker har tagit våra jobb.
Ja, men du menar ändå liksom att
för så jag gör deras
sossarna
jobb
tills jag får tillbaka. Etablissemanget måste ändå bli så här, de kan ändå, i alla fall kan man liksom lura sig till och tro att det finns någon poäng med att peka ut deras hyckleri. Jag vet inte, jag kan tycka att den andra sidan kanske är svårare att sätta dit då. För ett, de är inte hycklande på samma sätt, men 2 också, det de hycklar med verkar inte bry sig om att de hycklar.
Ja, alltså jag säger inte att det gäller dig. Nej. Men jag minns för några år sedan så la ju Liv Strömqvist av med politisk satir.
Okej.
Och det var många som la av vid ungefär samma tidpunkt med politisk satir. Och de la av ungefär av samma anledning tror jag. Eller Liv uppgav i alla fall någon liknande anledning som du. Att det var inte kul längre.
Nej.
För att alla tycker inte samma sak.
Nej.
Nej. Men är inte det liksom en indikation på att det var kul så länge det var jättelätt? Och du bara, alltså, för jag säger inte att du gjorde det, för du gjorde aldrig det, Jonathan. Men Liv och många av de andra komikerna och satirikerna, de sjöng med änglarna, liksom.
Ja, okej. Okay. Men du menar att de har kört liksom humor från vänsterns håll?
Alltså, de tog det som var politiskt helt okej att säga. Det var politiskt korrekt. Och sen så sa de det. Högt.
Ja.
Ja. De sa saker alla redan höll med om. Jag menar, det var ju ett stående skämt om Magnus att han sparkade in öppna dörrar.
Ja.
Till exempel. Men varför... är det verkligen humor, undrar jag? Därför att jag var ju på en del av de här föreställningarna som folk hade. Och det kändes mest som att det var en vit, välmående medelklass som satt och applåderade ur sig sina skuldkänslor. Och mängden skratt kunde ju räkna på ena handens fingrar.
Liksom. Men jag tycker inte att humor är rolig som, där är humor, där skämtet är att man bekräftar sin publiks åsikt. Eftersom det inte är ett skämt då, till exempel.
Nej.
Men nu tycker jag att det är så att båda sidorna bara konsumerar sån humor. Men kommer att vi snackade om det i det förra programmet som inte togs upp. Det programmet som bara var 30% kul.
Det är det programmet vi diskuterar i det här programmet.
Ja, precis. Ja. Vad heter han? Garman? Gunman?
Gunman. Ja. Gunman.
Du tog upp ett exempel som jag hade fått höra av Ola. Mm. Det här med att, vad fan var det för någonting? Vi som trodde att, jag tror att det var typ att Boris Johnson skulle förlora någonting. Mm. Och så var diagrammet helt rosa. Och så var det bara vi som läser DN och... kolla på SVT.
Mm.
Och då var ju liksom det... Då var ju liksom... Skämtet var ju då att de hade liksom ljugit då. Och trott och påstått att den andra sidan skulle vinna. Att Labour skulle vinna. Nu faller ju det skämtet lite på att varken SVT eller DN påstod det. Och så kom jag att jag talade med Simon Svensson om det skämtet. Och han tyckte inte alls att det var ett dåligt skämt. Han tyckte det var ett jättebra skämt. Och då frågade han varför han tyckte det. Jo, för att känslan var att de gjorde det.
Mm.
Alltså
mm.
Man känner att DN och SVT skulle kunna ha gjort det.
Alltså det var väl lite som... när det gäller DN i alla fall på ledarplats så var det ju så att DN var uppenbarligen emot Boris Johnson.
Men inte för Labour.
Men inte för Labour.
Men vet du det?
Och det är ju en typisk DN-position. Man skulle kunna kalla det en klassisk DN.
Men då menar jag bara att då har man liksom gått in, då har han liksom hittat den känslan bara. Men det spelar liksom ingen roll för hans publik, läs Simon Svensson, att skämtet ens är liksom faktamässigt korrekt.
Nej, men jag tänker inte försvara Jens Ganmans skämt.
Nej, men jag säger bara att jag tror att det är så på båda sidor nu att humorn blir dålig för folk tycker inte om ditt skämt. Folk tycker om åsikten eller värderingen.
Jo, men det där
ditt skämt kommer med.
Ja, men så där, alltså det där jag säger så här angående Olas observation. Ja, den stämmer ju givetvis. Det är bara det att det aldrig funnits särskilt mycket på högerkanten.
Ja, men nu finns det.
Ja, nu, Jens Ganman finns ju i så fall.
Okej, okay, ta exempel han, vad fan heter han som är med The Five Fox på Fox. Jag vet inte om det är Fox News eller Fox
and Friends.
Ja, nej, inte den. Alltså den heter The Five. Så är det, vilket är det med? Det är han som har så fruktansvärt punchable face. Det kan vara vem som helst på Fox. men och så är det hon, den här snygga tjejen som sen gifte sig med en av Trumps söner. Och så är det en svart kille som
är... Det här är som att spå i tesor.
Nej, och sen så är det en svart kille som är det liberala alternativet som är bara där för att få däng. Och sen är hon, den här tjejen som inte kommer hon heter, som är statistikexpert.
Okay.
Och så finns det han, alltså han komikern då. Han är också bara så här, han är som komiker men bara levererar liksom åsiktsskämt. Och då menar jag så rätta åsikten.
Ja, men min poäng angående Ola, det var ju att hela den svenska humoreliten i princip stod och gjorde det år efter år efter år, bara från vänster. Exakt det. Ja. Inget annat. För roligt var det fan i mig typ aldrig.
Jag kan tycka det var kul ibland. Det kan jag verkligen tycka att det var.
Du lyssnar ju inte på andra stuppar. Det sa du för mindre än en kvart sedan i den här podden jag har det på band.
Men nu finns det väl mycket, mycket mer? Eller? K. Svensson, Simon och Svensson.
Gör väl inte så mycket humor?
Jo, det gör de ju.
Alltså om politik?
Jo.
Gör de?
Ja, men i alla fall en del. Inte enbart. Det är du som också... Du har i sina tiden varit enbart fokuserad på politik.
Nej, det har jag inte. Inte enbart.
Nästan
jag har
enbart.
Andra skämt. Men du blev årets manliga stöppare.
Förra året.
Ja. 2019. Men du har titeln fram tills...
Tills i mars, va? Någon gång.
Möjligt.
Mm.
Och vet du vem som får det då?
Det står mellan mig, Isak Jansson och Carl Stanley, vet jag.
Igen, dig?
Ja, men jag fick inte Schyffert 8 år i rad.
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om han fick 8 år i rad. och sen så helt fantastiskt och höftjuck går väldigt bra.
Ja, vad trevligt att höra. De ligger på din kanal.
De ligger på min kanal.
Ja. Och hur går det för Omaha då?
Omaha, det blev inget Omaha.
Nej, det blev inget.
Nej, jag döpte om dem enligt mina egna önskemål eftersom jag satt och slet med klippningen.
Ja.
Mm. Eller bredvid klipparen.
Helt fantastiskt var väl bra rubrik eller titel.
Ja, men det är jag som har bestämt den med.
Ja, höftjuk vet jag inte.
och sen så var du med På spåret, vilket var din barndomsdröm.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och nu är det gjort.
Japp.
Klart.
Japp.
Check.
Japp.
Finns inget mer att göra.
Nej, inte, egentligen inte faktiskt.
Nej, alla mål är nu uppnådda.
Det känns som att det gäller att nu är det liksom, nu är bara bromsning som du går ut på. Alltså att bromsa förfallet så mycket som möjligt.
Är du rädd för det?
Förfallet?
Nej, för, ja, precis.
Ja, alltså, ju äldre jag har blivit, desto mer bekommer det mig. Jag har liksom inte, jag har inte reagerat på det, eller inte tänkt på det. Ett, för att när det kommer till utseendet så har jag tänkt på det, för det har liksom förfallit verkligen, jag har kunnat se det liksom.
Men det är ju bara att inte köpa speglar.
Jo, jag vet, men också att folk påpekar också.
Ja, och sen göra andra blinda.
Ja, det är jobbigare.
Ja.
Jag har nästan inga speglar hemma, att säga oss. Jag har en i badrummet för att det var någon som satte dit en spegel där. Och så finns det en spegel i min dotters rum. Annars finns det inga speglar. Och när det kommer liksom till karriärförfallet så har jag inte reagerat mycket på det. För att hittills så har det bara varit på väg upp. Liksom.
Och det är det fortfarande?
Nej, det tror jag inte. Nu tror jag att jag har nått min kulmen. Så nu kommer även det gå ner. Ja, men jag tror jag hade mitt år 2019. Eller så är det med den träning då som jag gör i mitt huvud. Alltså att jag fantiserar om att jag går och tränar.
Mm.
Den är ju också bara till för att stoppa förfallet. Snarare än att liksom bygga min Adonis-kropp. Liksom.
Ja.
Så det, och det tycker jag nog är lite tråkigt. Jag ser till exempel inte fram emot att dö.
Nej, vem gör det, Jonathan?
Nej, det är vissa påstår att de gör det. Men jag tror att de ljuger. Men en del påstår
de kanske ser fram emot att vara döda.
Ja,
men
kanske.
Själva döendet.
Nej,
det kan vem ingen... ser fram emot det?
Ja, det kan ingen göra.
Nej, fan.
Han är för pervers.
men för det diskuterade vi också i det förra avsnittet som aldrig sändes. Det här nämligen om att jag liknar ju dig lite vid Louis C.K.
Mm.
Till utseende. Jag skojar, förlåt.
Han är inte bytt. Har han gjort om sin kropp?
Nej, men vad jag menar är att han gjorde ju blå komik, alltså mörk humor.
Ja.
Men ändå med liksom någon sorts massapil.
Ja.
För att han pratade om det i en kontext som ofta var familj, barn, jobb. Ja. Du vet, vanliga problem.
Ja.
Men det var ju mycket svartare, precis som du gör.
Mm.
Ja. Och sen blev han ihjälkramad, hyllad som geni.
Ja.
Ja. Och sen kom MeToo och så högs han ner.
Ja.
Det här pratade vi om förra gången.
Ja, just, när kommer det?
Ja, och jag försökte ta mig igenom det här På spåret avsnittet med dig. Men jag lyckades bara 10 minuter, jag ber om ursäkt. Jag lyckades ta mig igenom hela Skavlan.
Ja.
Ja. För du var mycket bättre där. Och det är inte På spåret.
Nej, du tycker inte om frågor.
Det är en av Skavlans, tror jag, absolut bästa egenskaper.
Att inte ha en...
Att inte är två glasburar och att det är en massa frågor om geografi.
Nej.
I rebusform. men sen blev han nedsablad, Louis C.K.
Ja.
Mm. Och är du rädd för det då? Att du liksom, för nu har de ju hyllat dig.
Ja.
Ja. Och då är det ju så lätt att man blir nedsablad.
Ja, det ska ju vara så att man bygger upp och sen så river man ner. Fast egentligen så skulle det vara tvärtom.
Att man river ner.
Alltså enligt, jag utgår bara enligt Americans Next Top Model.
Jaha, ja, precis. Att man bryter ner dem för att sen kunna bygga upp
dem. I alla fall vad Tyra Banks säger.
Men i ditt fall fanns inte så mycket att bryta ner. Du bryter ner dig själv långt innan någon annan hinner.
Men jag, för att så är ju regeln att man bygger upp och sen bryter man ner. Men då hoppas jag att jag är undantaget då. Det är det enda jag kan hoppas på.
Ja, snyggt. Ja. Så det är också din strategi.
Min strategi är att sitta och hålla tummarna. Ja.
Men okej, men vad jag tänker är att om man är rädd för...
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fallet.
Ja.
Är det inte så att risken finns väl att du då börjar hålla tillbaka och att det som gjorde att du blev så här bra?
Ja, då hoppas jag. Alltså, det,
eller att du blir för bekväm i den här rollen?
Alltså, jag är redan lat. Jag är redan latare än vad jag var, till exempel. Så där är lite,
och då var du inte Guds flitigaste lilla bäver.
Nej, men jag är ännu latare nu.
Ja.
Så liksom, ja, men så till exempel förra året så fick inte jag ihop en hel ny 25 minutare till den årliga turnén Sämst. Så två liksom bitar, som du kallar det, på slutet av den uppföreställningen var gammalt material. Det hade ju aldrig hänt ett eller två år tidigare.
Nej, det hade du inte gjort.
Nej, det hade aldrig.
Du hade skämts ihjäl.
Jag hade aldrig gjort det.
Mm.
Har nu gjort det.
Och?
Ja.
Ja, men klagar publiken?
Nej, men kanske lite, men inte så mycket. Men när, det där var ju liksom bara, då var det två grejer. Om det är ett slippery slope till exempel, så nu kommer jag gå upp med hälften gammalt.
Är det så?
Vi får se.
Så nästa år, då är det en greatest
hit. Ja, precis.
I princip.
Ja, det skulle, alltså, om det fortsätter, nu kanske jag hejdar förfallet. Det vet vi ju inte.
Nej, men det är det som är grejen. Jag tror att försöka att hejda förfallet, det är fel strategi.
Det är fel, bara förfalla.
Kasta dig ut för stupet, som du har gjort hittills. Med varenda gång. Det är det som har tagit dig hit.
Ja, precis. Kanske så man ska göra.
Det är det som har skapat höftjuck och helt fantastiskt.
Men då kanske man blir rädd och feg då, precis som du säger. Jag till exempel att jag märker att jag har blivit fegare när det kommer till sådana saker som att cykla fort.
I Malmö?
Ja, eller vad som helst där jag cyklar fort. Vilket inte är någonstans, jag cyklar inte. Men låt oss säga vojen.
Okej.
Okay. att voja fort till exempel.
Ja.
Så har jag liksom börjat märka att jag håller igen. För att vilket jag aldrig hade gjort som ung.
Nej, men din kropp är inte lika mjuk om du skulle ramla.
Nej, precis.
Min kusin, du vet, som är några år äldre än oss. Hon har alltså två kompisar från sin generation som är nu mer eller mindre handikappade på grund av elsparkcykelolyckor.
Snicksnack. Det där är ju propaganda. Det där är det så här skit.
De är bara för gamla för att åka, och sen när de ramlade så ramlade de rejält.
Ja.
Men när det gäller humor så riskerar du ju inte riktigt samma skada.
Nej, men det skulle ju kunna vara liksom, säger du att man inte vill stöta sig med vad det nu är man stöter sig med?
Ja, för du är ju älskad nu.
Ja, vad skönt då.
Ja, jag antar det, jag vet inte, jag tror inte det där hålet i din själ eller min själ någonsin kommer fyllas av någonting.
Nej.
Men och jag hoppas i mitt fall att det inte gör det, för då finns ju risken att jag inte drivs framåt. Men i ditt fall nu, är det så att du är rädd? Men tänk om du blir så bekväm, för nu funkar ju den här strategiska inkompetensnivån du har lagt dig på, eller hur?
Ja, precis.
Ja. Att du liksom inte fortsätter pusha.
Ja. Ja, men det är mycket möjligt att det kommer hända. Men jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det.
Jag sa ju just, kasta dig ut för stupet.
Ja, men det kommer inte jag vilja göra då.
Men det är ett bokstavligt stup.
Ja, men det kommer inte jag vilja göra då om jag blir rädd och försiktig. Det är väl definitionen av en person som är rädd och försiktig att inte kasta sig ut för stupet.
Det här är min version av ett pep-talk. Och sen hade du ett sommarprat.
Ja, precis.
Då du knappt nämnde mig alls.
Du nämnde dig tre gånger, tror jag.
Nej, nio, tror jag.
Oj, det är väl jättemycket.
Men jag noterade också att du nämnde din dotter och din mor.
Ja.
Ja, det här är ju minuter då du hade kunnat nämna mig.
Det är sant. Du fick oerhört mycket uppmärksamhet.
Ja, det fick jag. Varför är det så?
Nej, men för att du var en väldigt viktig person för mig.
Va?
Ja, men inte alls i samma utsträckning som du var.
Nej. Men var inte det där var... Det hade väl passerat långt innan det där sommarsnacket?
Jo, men mitt sommarsnack var ju också... Det handlade om hela mitt liv.
Ja. Du nämnde ju i för sig att du hade ett barn.
Ja, det gjorde jag.
Så det var inte bara jag.
Nej, det var inte bara du.
Men du nämnde mig så många gånger så jag undrar, fanns det några skuldkänslor inblandade?
Jag vet inte hur mycket skuld jag ska ha mot dig, hur mycket som är påtvingat skuld mot dig.
Nej, alltså jag har ingen aning, Jonas.
Ja.
Alltså, och eventuell skuld du har mot mig är sedan länge avskriven. Jag frågar om du känner
skuld. Ja, men jag känner skuld. Jag känner väldigt mycket skuld. Det är väldigt lätt att skuldbelägga mig.
Det vet jag, det är därför jag frågar om du känner skuld.
Men just nu känner jag inte skuld. Men,
nej. Och det hoppas jag att du inte gör, därför att du har ingen skuld.
Nej, för en grej vet jag att jag har skuld på.
Uh-huh.
Nu, jag är ledsen om det här kommer vara kanske inte alls det som du tror. Men jag känner oerhört skuld för den där marmorskivan jag hade sen.
Vet du vad?
Ja.
Det tycker jag att du fan ska ha.
Ja,
ja.
Det var väldigt klantigt. Det var väldigt också dålig timing.
Ja, alltså bara så att lyssnaren förstår det, så skulle Jonathan hjälpa mig att flytta min mormors dödsbo. Ja. Och då hade jag fått ärva en väldigt vacker reproduktion av en bukbyrå.
Ja.
En sån här gustaviansk.
Reproduktion med dock.
Ja, en reproduktion. Men från 1900-talets början med en sån här
marmorskiva
på toppen.
Ställde den dumt.
Du ställde den ju då på kanten.
Kanten.
Istället för att ställa den på den raka sidan så ställde du den på den här halvcirkelformade sidan. Och sen
skuld.
Så ramlade den och sprack.
Nu känner jag också att det är väldigt mycket skuldbeläggande. Här känner jag också att någon kanske borde ha sett att jag ställde den så. Och reagerat.
Inte bara jag att såg att du ställde den så och skrek, men den hann ramla.
Det var för långsamt.
Ja, exakt. Och sen dess har du aldrig fått hjälpa mig att flytta.
Nej, och det är synd, för jag är väldigt bra på att flytta.
Nej, det är du inte.
Det är faktiskt.
Så från och med nu så är det så att jag flyttar själv.
Mm.
För det var som att du flyttade den här marmorbyrån.
Mm.
Eller, byrån är i trä, men skivan i marmor. Och så ställer du den och så spricker den och så säger du så här: men jag hjälper dig gärna att flytta.
Nej.
Jag kan hjälpa dig att flytta hur mycket du vill, Aron.
Det var inget, det
men då kommer du att vara så här.
Nej. Jag älskar att flytta. Jag är känd för den som jag är känd för den som gillar flytta.
Uh-huh.
Alltså är det någon som vill ha flytt? Jag behöver flytthjälp. Vem är först där på Facebook och skriver ja med flera utropstecken?
Inte du.
Det är absolut jag. Uh-huh. Jag lovar att jag. Det där var inte strategisk inkompetens. Det var bara inkompetens.
Men det måste varit strategiskt.
Nej, vet du vad? Ibland är folk bara klantiga.
Ja, men om du har en halvmåneformad platta.
Ja.
Då måste ju de allra flesta som har någon sorts förmåga till abstrakt tänkande förstå att man ställer ju den på den platta sidan och inte på den cirkelformade sidan.
Jag undrar om jag kan vara stressad att det var så himla mycket som skulle bäras ut. Och så var det nästan bara jag som ansträngde mig. Så att jag liksom stressat satt den där. Tror du inte det? För att sen springa ut och hämta mer liksom. Jag tycker det låter rimligt.
Mm. Alltså jag får inte ihop det här med bilden av dig överhuvudtaget. Att du skulle stressa ut för att hämta mer och bära. Men en av de anledningar som gjorde att jag inte sände förra avsnittet, det var att det blev så konstig stämning. För det var som att du började intervjua mig halvvägs in.
Mm. Sånt får man räkna med, tycker jag.
Men varför?
Därför man vill ha ett sorts samtal. Och när man snackar så blir man vill veta något om den andra också. Eller?
Möjligt, men jag noterade en sak när du var med i Skavlan.
Ja.
Det är att du var väldigt nervös när du satt och blev intervjuad.
Ja.
Men så fort det kom in ett annat intervjuobjekt, den där dansken som spelade Dracula i Netflix-serien.
Ja.
Då blev du fantastisk igen.
Ja, vad snällt att höra. Mm. Men jag tycker det är inte obehagligt, tycker jag, att få svara på massa frågor och så. Jag är faktiskt ingen mot intervjuer, men det är bättre, tycker jag, om någon annan är i fokus. Och ser man lite mer som en sidekick typ, eller bara säger något lite knasigt i ett hörn. Det tycker jag är skönare.
För att du slipper ansvaret?
Ja, tippar det också. Och dessutom så, med ansvar kommer ju också att... Ja, men med ansvar kommer ansvar. Då måste du ta ansvar liksom för samtalet, men kanske också tonen, till exempel. Du måste hålla liksom intervjuobjektet på något sätt. Kanske inte gott humör, men... Du måste på något sätt få intervjuobjektet att bli trygg så att den kan försäga sig, eller? Alltså om...
Försäga sig? Det vet jag inte om jag är ute efter. Men vanligtvis så bjuder jag ju in människor till den här podden med dödligt syfte. Det vill säga, jag bjuder in folk som jag tror har information som är nyttig för samhället att ha, men som inte kommer ut
i tillräckligt hög utsträckning. Okej, men om du är Skavlan till exempel, då är du kanske ute efter något... kanske liksom en hemlighet eller en kontroversiell åsikt eller någonting sånt liksom. Och då vill man väl att personen ska säga det, för att då blir det bra till exempel.
Då blir det rubriker och så.
Exakt. Ja. Nej, men vad jag menade var att om du precis som jag säger, om man är programledare så har du ett ansvar. Du har mycket friare tyglar om du bara är en sidekick. För då är det nästan din uppgift att säga någonting knäppt.
Precis, men och du söker dig till den rollen.
Ja, alltså jag tror det. Men jag tror att jag skulle göra så här programledartest. Och så var någon som sa, men du är inte programledarmaterial. Så kommer jag att bli så sur över det. Att någon påstår att jag inte var programledarmaterial.
Och vad för sorts programledare var det du tänkte att du skulle bli?
Det som jag gjorde test för var att de hade liksom en slott på P1 som Annika Lantz typ delade med någon. Som en sorts Annika Lantz-program liksom.
Alltså, det hade ju varit perfekt för dig, och då var du ju dessutom inte programledare. Då var det ju Annika Lantz som är programledare. Så, kan du bara sitta
bredvid. Ja, men det man provade för var att vara Annika Lantz. Det var jättemånga som gjorde det provet, vet jag.
Men Annika Lantz finns ju redan.
Jo, precis. Men den slotten och liksom, men hon hade också
jag tror att du hade varit en väldigt bra Jonathan Unge som Annika Lantz.
Man var bra. Alltså,
nej, men du förstår vad jag menar.
Exakt vad jag menar. Men sen så tänkte jag så här, efteråt att de kanske hade rätt liksom. Att jag ska inte vara programledare, utan jag ska vara en sidekick bara.
Men det här var public service.
Ja, det
var public service. Men då kan du vara lugn, de har aldrig rätt i min värld. För jag tror absolut att du skulle kunna hantera ett sånt program.
Nu mycket mer att jag skulle göra. Hur går det med din kamp?
Vilken av dem?
Krossa socialismen och krossa public service.
Krossa socialismen tycker jag att jag har gjort.
Okay.
Den vacklar vidare. Ja. Jag håller med om det. Men jag har krossat socialismen. Alltså de facto så är det så här att jag har inte krossat socialismen. Nej. Den har varit på nedgång sedan sin senit på 70-talet.
Ja, du sparkade på någon för dina låg.
Nej, men jag var den enda som tog åt mig äran för dess fall. Ja. Verkar det som. Ingen annan verkade vilja ta åt sig äran för att socialismen hade gått åt helvete. Ja. Så jag tänkte, varför?
Reagan då, tog du all ära ifrån?
Lite, men det är, folk blandar ihop det där med kommunism som att det vore någon större skillnad. Det är det inte annat än för just socialister och kommunister. Sen är det så, vad gäller public service, där är jag inte riktigt klar, som du märker, eftersom du har jobb.
Jag har jobb där.
Nej, men du kanske kommer få. Jag hoppas inte det, jag hoppas du slipper.
Okay.
Men att krossa public service går så där. Men jag har ansökt om demonstrationstillstånd för folkfest mot public service på 1 maj.
Gud, hur orkar du gå i demonstration? Det är det töntaste som finns.
Så jag är ju demonstrationen själv.
Jag har gått i demonstrationståg en gång.
Mm.
Det var för Israels rätt att bomba Gaza.
Nice.
Ja, men, och det kändes också jättefånigt.
Ja, nej, men jag har ju...
Man går så här går jag och tycker det.
Ja, men jag har ju inte...
Sitt hemma och tyck.
Ja, men jag har ju inte gjort så mycket sånt tidigare. Det var ju det där 1 maj-tåget för några år sedan som jag gick.
Ja.
Sen fick jag liksom lite blodad tand för det.
Ja, exakt.
Men nu är det inte demonstration. Jag har ansökt om demonstrationstillstånd, men det är alltså allmän sammankomst.
Jag har ju också ordnat demonstrationståg en gång.
Har du?
Ja. Jag och K ordnade ett demonstrationståg för...
Museet på Djurgården.
För Biologiska museet. Men då, eftersom jag bodde på Djurgården så åkte inte jag ta mig till demonstrationstågen för att sen gå till Djurgården. Det kändes ju hopplöst, oeffektivt. Så att jag stod helt enkelt bara väntade in demonstrationståget.
Ja, det är väl det smartaste.
Ja, och då såg mitt demonstrationståg komma då, med K i spetsen. Och då tyckte jag, fan vad coolt det var. Där de gick med sina plakat.
Mm.
Det stod så här, bygg en bar. Och så stod det, kära kåken, någonting. Vi hade lite olika slagord liksom. Och sen så blev jag och K hånade av Simon.
För att?
För att vi var aktivister.
Nu är väldigt, var det inte ett väldigt komiskt... eller var det inte komiskt?
Alltså både och.
Ja, du älskar ju det där huset, det vet jag.
Ja.
Eftersom vi har känt varandra så pass länge. Så.
Men att man blir liksom... Att man kan bli liksom, man kan bli förälskad eller förtjusad, eller vad det heter, av aktivism.
Ja, alltså övertygelse är ju väldigt, väldigt, väldigt tilltalande.
Därför
att övertygelse är ju ett tillstånd där du inte har några tvivel.
Nej,
Utan du kan vara 100%.
Precis.
överlämna dig helt enkelt.
Och därför tror jag liksom, och det tror jag att många komiker kan bli liksom förledda eller för förtjusta i aktivismen eller allvaret. Det allvarliga. Schyffert. Till exempel. Jätte många komiker i USA just nu.
Varför det? Vad menar du med det?
Ja, men som att vet du det, Weekend Today heter Weekend Update heter det. På SNL. Ja. Den har väl i princip slutat med skämt. Det är bara aktivism liksom. I viss mån du, skulle jag säga, som lämnade komiken för aktivismen.
Fast jag har inte lämnat komiken.
Nej, okej. Du säger det.
Ja, fast jag har inte det.
Okej.
Okay. Jag gör exakt det som är mitt syfte.
Ja, vad är ditt syfte då?
Nej, men som sagt, jag ska driva med makt.
Ja.
Om makt börjar driva med sig själv,
ja
då måste jag krossa makt.
Okej. Okay.
Så jag la in en överväxel. Men, okay. Men det var väl alltid syftet med min verksamhet har ju varit att bryta tabu. Och förr eller senare hade jag ju kommit till socialismen. Alltså därför att det är ett tabu att kritisera socialism i Sverige. Och har varit i alla fall väldigt länge. Och sen så började jag göra det. Jag menar, jag kom till och med på en väldigt catchy catchphrase. Krossa socialismen, socialism är ondska.
Är det en korrekt spaning som jag har att komiker när de blir äldre blir allvarliga? För att man blir mer uppskattad då? Det kanske inte helt korrekt.
Alltså komiker är ju en typ av kritiker.
Ja.
Det enda som skiljer dem från andra kritiker är att de är roliga.
Ja, precis. Ja.
Jag vet inte. Alltså dekonstruktiv kritik började väl med att jag publicerade min research i mångt och mycket.
Ja.
Och min research rör sig ju över tabubelagda områden. Och att kritisera public service är också tabubelagt.
Det är inte längre.
Men okay. Det var kompakt där när jag var på Publicistklubben.
Okej. Okay. Mm. Var du på Publicistklubben?
Ja, det var första och sista gången jag blev inbjuden.
Ja.
Det var för att diskutera huruvida public service kunde göra politisk satir eller inte.
Ja, det tycker jag inte de ska göra.
Nej, och min ståndpunkt var nej, det kan de inte.
Nej.
Och de kan inte vara objektiva eller neutrala heller för den delen. Därför att det är ingen som uttrycker sig egentligen.
Jag kan berätta det 100 gånger, men när jag jobbade på Tankesmedelsen så gjorde vi... Det var ju liksom i den... Skiss, liksom den är det brytningspunkten då liksom Sverigedemokraterna börjar få liksom en röst. Och framförallt så fick de en röst i sociala medier. Och av någon anledning så har liksom public service tolkat sociala medier som någonting som är viktigt. Och de är väldigt känsliga för kritik på sociala medier. Och eftersom de inte riktigt kunde avgöra vad som är mycket på sociala medier så var det väldigt lätt att få till en... mängd kritiska röster som gjorde att public service drog öronen till sig. Så till exempel så blev ju de blev väldigt, att de tog ändå illa vid sig att public service eller Sveriges Radio kan vi bara kalla dem, över att folk tyckte att Tankesmedjan var vänstervriden. Så då satte de liksom upp ett schema liksom, så att varenda gång som de gjorde någonting på sossarnas bekostnad eller liksom på vänsterns bekostnad så satte du ett litet streck, och varje gång så gjorde du någonting på höger på kostnaden satte du ett litet streck. Och sen var det meningen att de här två skulle vara jämna.
Mm. Men det är det ju inte, det vet ju både du och jag. Därför att det handlar ju om vilken typ av skämt det är som riktas mot respektive sida som avgör. Alltså hur mycket biter det? Och hur mycket förtjänar de?
Ja, men så kan man absolut göra. Alltså de som sitter i makten ska ha mest. Men vad jag menar är att, och även med Sverigedemokraterna till exempel. Alltså så om man var för kritisk mot dem, då ströks liksom det.
Ja.
Och jag kommer inte ihåg vad min poäng var.
Ja, din poäng är ju att du har jobbat på ett ställe som hade väldigt mycket censur och att de inte borde syssla med vare sig censur eller att göra
just det,
saker.
Exakt. Och då,
enklaste sättet att få dem att hålla sig från att censurera, det är ju att helt enkelt inte låta dem publicera något.
Precis, men de sa också så här att då gick kanske de till Liv eller Nanna eller Sara och sa så här, nu måste ni göra mer skämt som slår mot högen.
Mm.
Och det tror inte jag är en så bra strategi. Alltså, om det är så att du vill ha komiska poänger alltså från ett annat håll, från högerhåll eller från sverigedemokratiskt håll, så måste du ju anställa komiker som tycker så.
Ja.
För annars, du kan ju inte tvinga någon som är vänster, för det går inte, det funkar bara inte.
Alltså vadå, jag skrev ju skämt åt alla håll och kanter och har
jo,
alltid
men
alltså, gjort.
Och det tycker säkert om att de gjorde också. Men du har en sorts grundinställning och så att du tänker. Och då ska du ju skriva skämt ur den synvinkeln.
Så jag håller inte... Ja, okej.
Ta in en person.
Jag håller inte helt och hållet med om det. Därför att jag har skrivit massor med skämt som går emot vad jag faktiskt tycker personligen.
Ja.
Men om jag ser att det är roligt, då har jag försökt publicera det då. Sen kan jag säga emot mig själv i skämtform strax efter att jag levererat det skämtet, om jag är på scen alltså, ja, och gör den typen av humor. Men jag skulle inte skrota skämtet, och det var det jag märkte bland mina kollegor när jag jobbade, det var ju att de skrev bara skämt åt ett håll. Och enda gången de inte strök mig, det var ju när jag hade skämtat om liberaler, och jag är ju liberal, det är min grundinställning.
Ja.
Ja. Men då lät de vara med.
Jag tror säkert,
med udd och allt.
Jag tror säkert att det går säkert på det sättet, men jag tror inte, om du vill att verkan ska bli bra, eller liksom politisk humor, då måste personen tycka det. Alltså, ja, riktigt, det märker ju oss de komiker som levererar riktigt bra politiska skämt, att det finns i alla fall liksom
ett korn av sanning
i det. Mm. Så då sa jag till dem att då, alltså, ni måste helt enkelt anställa SD-are. Men det vill de ju inte.
Nej, det vill de inte. Och det, ja. Så det är... Ja, och det är väl... Ja, så du undrar hur det går för mig med mina uppdrag som jag ger mig själv. Jo, det går bra.
Ja.
Enda sättet att känna sig så levande är ju att bli övertygad ett kort tag om en sak man vill göra. Så jag har krossat socialismen.
Ja.
Jag tänker lägga ner public service. Och så tänker jag lägga ner FN härnäst.
Ja, FN kan du lägga ner. Det tror inte jag heller kommer att sluta på så mycket problem.
Inte jag heller. Nej. Det kommer gå... Som en dans på rosor, vilket allt mitt arbete har gjort hittills. Vad är det du vill säga? Det är någonting. Är det,
ja, det som jag tänkte på nu var att jag tänkte på Brexit. Jag är fortfarande lite ledsen över Brexit.
För det här hände ju förra avsnittet också. Vi börjar trevligt och roligt.
Ja.
Ja, det är 30%.
Ja. Uh-huh. Och så blir jag ledsen för Brexit.
Och sen så börjar du ställa... Är det förklädda frågor? Eller är det dina riktiga frågor?
Nej, men jag tror att det är mina riktiga frågor. Det är det väl?
Ja, fast är de raka nu?
Ja, kanske inte raka nog.
Eller liksom är de kringelkrokiga? För det är som att du försöker komma fram till någonting.
Ja, men i så fall är väl grundgrejen i så fall. Det här med att du liksom gav upp komiken och liksom blev aktivist. Som jag tycker är så märkligt.
Fast jag har inte gett upp komiken. Och det hade ju du vetat om du ett hade lyssnat på vad jag gör.
Okej.
Okay. Och två...
Är de fyllda med komik då?
Poddavsnitten?
Ja.
Nej, men det är väl ungefär lika mycket humor som det är i det mesta ni gör.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Så det är mer skämt i... Det är lika mycket skämt
alltså,
i det
med tanke på underlaget.
Okej. Okay. Tanke på underlaget.
Ja, men jag, alltså, jag har ju... Ja, men låt oss säga att jag inte ska intervjua någon forskare om någon avhandling den har skrivit. Ja, men då kanske jag har något lättare skämt i inledningen, något lättare skämt i avslutningen. Och sen någon gång under intervjun så kanske jag klämmer ett skämt eller i form av en fråga eller en kommentar på ett svar.
Okay.
Ja, och det är väl ungefär så mycket som utrymmet tillåter med hänsyn tagen till att intervjuobjektet måste kunna känna sig avslappnat.
Ja. Men i huvudgrund är inte ett skämt. Du går inte in med att det här är en skämtpodd.
Nej. Det är en podd som görs som en komiker.
Ja.
Mm. Men jag söker ju sanningen och jag försöker vara ärlig, men det försökte jag även i min komik också. Och sen så har jag ju skrivit en bok där jag har avslöjat nationalmyten. Okay. Vilket också är vad en komiker borde göra.
Ja, det är bra.
Men det här är vad du vill säga alltså. Du tycker att jag är aktivist nu men inte komiker. Men, och då vill jag säga så här, du riktade aldrig den anklagelsen mot Ola Söderholm. Soran,
fast jag har sagt att...
Magnus, Kristoffer Appelqvist,
Henrik Schyffert.
Nej, vet du vad? Alltså, för jag har hört det från många komiker som är inte komiker längre. Ja, men det är ingenting ni någonsin har sagt om alla de här andra komikerna.
Ola har själv sagt att han inte är komiker.
Som medans det var lätt, Jonathan, ställdes upp och sjöng med Änglarna. Ingen av dem.
Men den kritiken fanns mot Bettner jättelänge. Och Ola har ju själv sett att han precis har slutat vara komiker.
Att han sparkar in öppna dörrar, men det var ingen som hade mage att gå fram till Bettner och säga att han inte var komiker. Och mena allvar. Vilket de faktiskt gör med mig. Och du gör ju också det med mig nu.
Ja.
Så är det ju.
Okej. Okay. Ja. Men du tycker att du är den enda komikern för att du gör aktivist från ett annat håll?
Nej, för att jag faktiskt bryter mot tabun. Det är ju det komiker ska göra. De ska inte bekräfta fördomar. Du sa det ju alldeles nyss. För inte alls länge sedan. På band i den här podden. De ska inte bekräfta fördomar. Nej. De ska bryta tabun.
Ja.
Jag bryter tabun. Konsekvent har brutit tabun under hela min karriär. Och fortsätter att göra det.
Okej.
Okay. Ja. Då förstår jag inte riktigt hur en massa människor som inte ens är komiker. Utan bara råkar ha trillat in i komik. Ja. Jobbar med det på olika sätt. Hur de kan kalla mig för aktivist. Förstår du?
Ja, men om du inte hade något skämt då? Det spelar ingen roll.
Vad menar du? Inte något skämt.
Ja, men att om du bryter mot tabun, gör du det automatiskt till komiker?
Nej. Det är provokatör.
Du kan vara provokatör eller performanceartist.
Ja, precis. Och sen så kan du lägga till ett skämt på det.
Ja.
Och det finns skämt här.
Okej.
Okay. Ja. Men som sagt, man måste ju lyssna och läsa mig för att veta det.
Ja.
Och eftersom de flesta av de här människorna misstänker jag, för det är min erfarenhet i alla fall när jag får höra att jag är höger, nazist, aktivist, det är att ingen av dem har lyssnat på en podd, sett en special, läst en bok.
Men jag tyckte också att man, när det kommer liksom till komik, att man liksom går in på, jag vet inte, det är nästan som att, det som jag tyckte var lockande med komik, det grundar sig mycket i att inte ta ansvar. Alltså att det är liksom en brasklapp.
Ja, alltså man kan ju utnyttja den.
Så från mitt håll så tycker jag alltid att det är konstigt med folk som ger upp den brasklappen. Men det är ju bara rent personligt. Det är bara för att jag ser, det är det som har lockat mig till det komiska. Det är som att, och då tycker jag exakt samma sak med Schyffert. Vem skulle vilja överge den brasklappen?
Ja, men det är det som är grejen. Mm. Jag har inte övergett den brasklappen. Jag kallar mig komiker. Om någon frågar sig, vad ska vi kalla dig för? Då säger jag komiker och skribent. Som jag alltid har gjort.
Mm.
Ja. Det är andra som påstår att jag inte längre är komiker.
Ja, men så har man, det menar man med Schyffert och Bettner också. Varför har ni övergett brasklappen? Det är väl det som jag tycker det är konstigt med att gå från att skämta till att vara allvarlig.
Fast det kräver... Ja, okej.
Okay. Eller?
För det första, jag har ju aldrig gått upp på en scen på det sättet som,
exakt,
som det Schyffert med, och Bettner har gjort. Det har aldrig hänt.
Nej.
Jag har alltid haft skämt. Rakt igenom skämt. Det är väl bevisat, även om de har handlat om politik.
Ja.
Ja. Alltså, så här. Jag befinner mig i en situation, Jonathan.
Ja.
Där det är så att jag får höra väldigt, alltså i den mån jag överhuvudtaget lyssnar på andra, får höra väldigt mycket saker om mig som jag kan som jag kan motbevisa direkt. Därför, och det är ofta det att det bara är fördomar. De bekräftar sina egna fördomar för att slippa sätta sig in i vad jag faktiskt gör. Du har inte ens läst boken, Jonathan. Och den kommer bli ett multiplayer online-spel förr eller senare.
Alltså om du delar upp den i 8 minuters YouTube-avsnitt så kommer jag definitivt lyssna på den.
Varför sa du just 8 minuter? För det var exakt så långt första kapitlet var. Jag publicerade det i morse.
Great minds.
Så, men jag förstår din fråga. Varför har du övergett humorn? Det är frågan du vill ställa mig.
Ja.
Jag har inte övergett humorn, är svaret.
Okej. Okay.
Min fråga till alla de här som undrar det är, varför är ni inte humorister? Det är faktiskt min motfråga. Men inte just till dig, för jag tycker att du är humorist, Jonathan. Du har alltid varit humorist.
Härligt.
Och det tror jag också att jag sa till dig när vi började och gick så bra för mig i början. Att jag sa, ja men det här är för att jag tar ansvar och jobbar hårt, Jonathan. Men du kommer på grund av att du har funny bones, en grundläggande talang, en skyhög lägsta nivå för att vara rolig. För att du är rolig i din person, så kommer du överglänsa mig på sikt.
Ja, nu jag tackar för hyllningen.
Mm-hmm.
Nu fortsätter vi med något som inte är hyllning.
Okej, av vad?
Jag vet inte.
Tyckte du inte att det här var en perfekt avslutning på
podden? Aha, så kanske det var. Uppenbarligen så min timing inte var
men
det var.
Men är du mer nöjd med det här avsnittet än de två tidigare vintersänder?
Ja, men det tyckte jag. Men jag tyckte att förra var bra också.
Är det så?
Ja, det tror jag. Eller liksom helt, jag tyckte det var helt
okej. Fast jag har ju ändå sms på att du inte var helt på det klara med.
Men det var, jag tyckte att det kanske var liksom lite... Men det var inte så... Det kanske var mer strukturerat. Det är det som jag letade efter.
Det här var mer strukturerat, plus att jag tror att förra gången var en bra uppvärmning. För du hade ju den här frågan du ville ställa mig.
Ja, men den ställdes väl också? Gjorde inte det?
Inte riktigt på det sättet.
Jag vill lyssna igenom det där.
Okej, okay, du ska absolut få ett slaskljud på det.
Ja, bra, tack.
Då så. Tack för att du kom hit.
Tack för att du komma.
Du avbryter ju bara.
Förlåt. Ta det igen.
Tack för att du kom till dekonstruktiv kritik, Jonathan.
Tack för att vi komma.
Tack för att du lyssnat på dekonstruktiv kritik med detta avsnitts gäst Jonathan Unge. Länkar till hans YouTube-specialer, poddar och andra engagemang finner du på aronflam.com. Jag och ledarsidornas Johan Westerholm kommer också att åka ut i landet för att tala om våra respektive böcker samt sälja några ex och signera både åt dig som köper på plats och åt dig som redan köpt ett exemplar eller sju. Tre datum är redan satta. Vi kommer till Borgarbracka bar på Pitchers i Eskilstuna onsdagen den 11 mars. Folkets hus i Göteborg som ligger på Olof Palmes plats som av en ödets söta ironi tisdagen den 17 mars och till Scandic Svania i Trollhättan onsdagen den 18 mars. Kom och köp en bok eller bara lyssna på vad vi har att säga. Det är nämligen viktiga saker, kanske inte alltid så roliga, men själv tror jag att de roligaste skämten finns i det djupaste allvaret. Information med länkar till eventen på Facebook kommer finnas på aronflam.com. Dig som stöder dekonstruktiv kritik, du är en hjälte oavsett om du stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 943737, 0768 943737. Min affärsmodell är som du vet att jag gör och publicerar saker och du donerar pengar om du tycker att jag gör saker som är bra. Så tack till dig som stöder mig. Tack också till dig som köpte ett exemplar av Det här är en svensk tiger. Boken har nu sålt 5000 exemplar trots att den bara säljs på min hemsida aronflam.com, vilket är fantastiskt. Tredje upplagan är på gång och genomgår en mindre men långsam redigering. Vi kommer också stoppa in lite nya delar inför nyutgivningen. Och nu har också ljudboken kommit ut. Ljudboken är ute. Första kapitlet har släppts som smakprov för den nyfikne. Det var det här lilla korta 8 minuters smakprovet jag släppte i fredags, alltså bara för några dagar sedan. Och det kan bli så att jag släpper något av mina favoritkapitel längre fram också. Provkapitlet jag släppte är bara 8 minuter långt, så det är perfekt att skicka som smakprov till den där personen som du tycker verkligen borde lyssna på Det här är en svensk tiger. Kanske för att personen inte gillar att läsa, inte har tid eller till och med gillar att lyssna på sina böcker. Länk till både ljudversionen, provkapitlet och pappersboken finns i vanlig ordning på hemsidan aronflam.com tillsammans med häftiga t-shirts, hoodies och muggar. Ett nytt lass har just kommit in i lager eftersom jag och Merch World nu gått skilda vägar. Så har du problem med allt ifrån boken till t-shirts och muggar kan du från och med nu alltid mejla till info@samistatpublishing.se. Jag hoppas du har tyckt om avsnittet och att du i så fall swishar på 0768 943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.